Från Johannes evangeliets 15 kapitel. Jag är den sanna vinstocken och i min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och i mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er. Ni ska älska varandra. Så lyder Herrens ord.
Jo, Anna sa att börja nu inte blåsa i micken och säga, hör ni mig? Men ja, det låter som att ni hör mig nu, så det är jättebra. Det är en stor glädje för mig. Jag känner mig väldigt ödmjuk att få komma hit och kliva in i en gemenskap och få vara med och fira gudstjänst tillsammans med er. Också sätta mig i det här temat som ni har under den här fasta tiden. Det är ju jättestort faktiskt att få göra det. Och jag ska kanske nu presentera Lars mig jättebra, så jag behöver inte säga så mycket om mig själv också där. Så jag tar upp tråden lite grann vid den här kommuniteten som han nämnde, därför att det leder mig in i det som är dagens tema, som har med vänskap att göra. Jättebra tycker jag. Vi levde under vår tid i England i två olika kommuniteter. Och större delen av tiden tillbringar vi uppe på ett ställe som heter Scargill, som ligger i norra England. Om ni föreställer er gröna kullar med stengärdsgårdar och gråa stenhus och får. Och då menar jag massor med får. Då är ni rätt ungefär. Hem till gården om ni har sett det, ni som är tillräckligt gamla. Det här var en kurs- och retreatgård där det fanns ungefär 30 av oss som var husfolk som levde tillsammans och följde en rytm av bön och måltider och vår gemensamma krävande uppgift, för man måste ha en sån, annars blir man galen på varann omedelbart. Det var gästfrihet och inget annat än gästfrihet. Gästfrihet var det allting kretsade kring. Jag kommer återkomma till det här under predikan. Och det innebär att såna här fraser kunde man höra utav de som hade levt i kommuniteten länge. Bland annat han som var direktor, han sa så här. Och han är en sån riktigt utåtriktad människomänniska. Han sa, jag trodde jag gillade människor när jag flyttade hit. Sen upptäckte jag hur besvärliga de är. Och vi brukar ofta skämta att här har vi minsann inga konflikter med varann överhuvudtaget. Vi lever och ber ihop och allting är jättebra och vi är så himla kristna med varann så det går inte att beskriva vad snälla vi är. Och det var ju såklart också en blå lugn så det bara rök om det. Va? Det handlar om att leva med varann och den här gästfriheten var inte bara centrum i de människor vi tog emot. Det kunde vara församlingsgrupper, det kunde vara grupper av asylsökande som kom från någon av de här stora städerna i norra England. Manchester, Leeds, Bradford som var väldigt nära, som kom ut. Eller det kunde vara nätverk av folk som jobbade med hemlösa och som var hemlösa själv. Det kunde också vara talare, konstnärer som kom in och ledde veckor. Väldigt ofta så var det så att det var kanske en ganska medelklassig anglikansk kyrka som kom dit och var där en helg samtidigt som en grupp med hemlösa var där och en liten bibelstudiegrupp någon annanstans ifrån. Och det var oundvikligt därför att måltider och att vara tillsammans var så centralt att människor hamnade bredvid människor på vid ett bord som de aldrig skulle ha träffat förut. Det handlar väldigt mycket om att vara med människor, att vara med människor och att skapa en plats och försöka själva bli en plats som människor, där människor kunde känna sig välkomna och släppa ner axlarna. Sitta i den här rytmen, men framförallt, och det var det som alltid kom tillbaks när folk skrev sina små feedbackformulär. Så kunde det vara att gudstjänsterna nämndes inte så mycket, det var ju tråkigt för de av oss som var kaplaner och inte heller undervisningen och sessionerna, vilket var ännu tråkigare för de av oss som hade ägnat en hel vecka åt att det var något fint om försoningsteologi. Utan det folk nämnde var först och främst maten. Mat är oerhört viktigt och vi pratade om det i några stycken här innan. Men också upplevelsen av att välkomnas in i en gemenskap av människor som levde tillsammans. Så vi var inte där för att göra saker för folk, även om vi gjorde väldigt mycket arbete. Utan vi bjöd in människor i vårt liv. Och det är en väldigt sårbar sak att vara med människor. Inte minst i kommunitet. Man får aldrig välja de som hamnar där. Så det var en förvandlande tid för oss. Och vi lärde oss väldigt mycket om vänskap. Vi lärde oss väldigt mycket om hur Gud är. För Gud är gästfrihet. Fadern, sonen och anden. Som ständigt bjuder in oss. Jag kommer återvända till det här under den här predikan. Liksom Fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och er glädje bli fullkomlig. Vänskap. Guds vänskap och vänskap med Gud betyder detta. Gud har glädje i oss och vill att vi ska dela den glädjen helt och hållet. Dela den treeniges liv. Kom och var med mig. Det är så vi blir hela personer. Det är så vi blir hela personer mer än individer. För individer är upptagna av sin egen tillväxt och framgång. Det är så vi blir hela personer som inte slits ut å andra sidan av uppmärksamhet ständigt på andras behov eller på att få bekräftelse av andra som individ. Att bli en person, det är bara möjligt att veta genom att veta att Gud alltid och sedan länge är i relation till oss. Det är vänskap med Gud och det är det som möjliggör vänskap med varandra. Och det är precis det där vi försökte leva i den där kommuniteten. Gud är sån. Hur ser det ut? Ursäkta, det där kommer ni höra några gånger. Och det är så här med bön, nu kommer jag inte säga så himla mycket om bön. Men bönen är ju den som drar oss in i den här vänskapen. Bönen är helt central i vänskapen med Gud. Teresa av Avila, eller som hon kallar sig själv, Teresa av Jesus, var helgon, en mystiker på 1500-talet. Jag tyckte hon fångar precis det här oerhört väl när hon skriver i en bok som är, eller sak som är samlad i en bok som heter Boken om mitt liv. Hon skriver om bön som vänskapens källa. Jag tycker det är en läcker bild. Hon skriver så här. Den inre bönen synes mig inte vara något annat än vänskapligt umgänge och flitiga samtal i ensamhet med den vi vet älskar oss. Ja, man har tänkt på bön på det viset. I bönen, i kontemplationen, i vår tillbedjan, vi är det tillsammans i vår gudstjänst här, så riktas vår längtan till Gud. Och vi förstår, precis som Teresa gjorde, att Gud älskar oss. Hur svårt är inte det för många av oss? Och vi förstår att det är det som är den djupaste sanningen om oss. Jag menar, vi påminns om det här evangelierna hela tiden. Ett ställe som jag fastnar med mycket, som jag använder med en del ALT eller pastorstudenter som jag träffar i vägledande samtal just nu. Det är Markus evangeliet när Jesus döps. Man hör rösten från himlen som talar om och till Jesus. Detta är min son, den jag älskar. Och så förstår vi när vi läser evangelierna att Markus vill säga till exempel, det här är till dig, det här är till dig, det här är till dig. Du är min älskade, min utvalde. Jag älskar dig, jag har en väg för dig. Det är det Teresa förstår. Och vi förstår att det är den djupaste sanningen om oss. Och då förstår vi också att i bönen så formas inte bara till vänner utan också till kompanjoner, till medarbetare, till Gud och varandra. Guds vänskap innebär, som jag sa, att Gud har glädje i oss. Och den vänskapen innebär också ett deltagande i Guds liv som bär frukt. Fruktbärandet är glädjen och deltagandets barn. Det är oundvikligt så. När vi närmar oss Gud så bär vi frukt. Så det är ju för att hjälpa lärjungarna och oss såklart att förstå den här processen som Jesus använder, den här bilden som vi hörde om i texten som Jonas läste. Vinstocken, grenarna. Jesus, ordet som blivit människa, är en av oss och vi påminns om de här bilderna som han använder om hur vi är kallade att förenas med honom. Bara tänk på det. Det är så ohyggligt läckert. Han genom vilket allt liv flödar kallar oss grenar genom vilket detta liv i sin tur flödar vidare till andra. Som sav. Ett liv som ger andra liv och hopp och som låter andra förstå att Gud har glädje i dem. Det är frukten vi bär. Det är det liv och hopp som vi ger till andra. Den vänskap vi ger. Det tålamod vi visar. Den tillit och intimitet vi vågar ge och de offer för andra som vi är villiga att göra. Det är frukten. Det är frukten. Eller med andra ord, det är det som är lärjungaskap. Om vi förblir i honom blir och förblir vi lärjungar. Och så blir vår glädje fullkomlig. Återigen var precis det där som ett ställe som Scargill utforskade och försökte att uttrycka. Och det är ganska kostsamt. Jag kommer att återvända till det också. Men i alla fall, vi vet varför. Vi vet varför Jesus kallar lärjungarna och oss till att vara vänner. Han har glädje i oss och han vill att vi ska bära frukt. Så det är inte framförallt med nytta eller bättre arbetsfördelning för Jesus att göra. Det var inte så att han tänkte en dag. Abbans, det här Guds rike-grejen, det tar mycket mer tid än vad jag trodde. Jag skulle vilja lägga mer tid på bön. Jag måste leta upp lite folk som jag kan delegera till. Ibland låter det nästan som så. Men det är inte det. Det är inte det. Gud har glädje helt och hållet i att bara bjuda in oss i sitt eget liv. Så vi vet därför, som jag sa, att han kallar oss för att bära frukt som består och att det är det som är glädjens resultat eller barn. Vi vet varför. Men vad betyder då den här vänskapen som formas efter det här mönstret? Och hur ser det ut? Jag har redan varit inne på det, men här är tre saker som jag vill säga. Man måste alltid ha tre punkter, har lärt mig i den här branschen. Är det bara blev så. Kunde ha blivit fyra, men tre går snabbare. Tre saker jag skulle vilja säga om den här vänskapen. Nummer ett. Jesu uppmaning till lärjungarna är enkel. Bli kvar i mig. 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 Att bli kvar, att tålmodigt vara med eller bida, som man sa förut, med någon. När det är kul, när det är tråkigt, när någon lider eller kämpar, när du inte kan göra eller säga någonting för att undanröja lidandet eller kampen, när det är obekvämt, när det är kostsamt. Att förbli med någon, att vara med. Inte göra någonting eller ens göra med, utan vara med och bli kvar är helt centralt i vänskap. En vän är ju också på ett plan, jag menar, det är ganska enkelt. Det är helt enkelt någon du tillbringar mycket tid med. Minns Teresas bön. Minns Teresas bön. Och det är också därför liv i kommunitet bär frukt. För det här är människor som du är med hela tiden. Du kanske inte är kompis med alla. Men vänskap föds genom den närvaron. Och tid behövs ju också. Ja, men det vet vi. För att vi ska kunna upptäcka att vi tillhör varandra. Det vet ju ni i en församling också. En del av er har varit med här länge. Och för en del av oss tar det ohyggligt lång tid att veta och förstå att ja, men vi tillhör varandra. Tid och tålamod behövs för att vi ska lära oss att vara med någon. Också med alla deras begränsningar. Men också för att upptäcka deras gåvor och deras potential att växa till Kristus likhet. Och för att fira det. Men det här var en del av vår kommunitetsluften. Jag tog med mig den. Det är ett långt papper med våra... Jag tänker inte läsa den, för det blir bara tråkigt. Men alla de handlade om... Var formulerades att det var sätt för oss att gå på stigen, på vägen som är efterföljelsen. Och så skulle svaret vara från den som då tog de här löften. Att jag lovar att göra mitt bästa tillsammans med mina bröder och systrar. Att följa Jesu exempel. Och en av de sakerna som var del av ett löfte... Det var just det där att vara med folk. Att skapa ett utrymme där en människa känner. Här kan jag vara den jag är. Och här kan Gud få möta mig. Och jag kan få möta Gud. Dessutom var det väldigt viktigt, som jag sa, att fira det. Om man inte tillbringar tid med varandra så upptäcker man inte vad det är vi kan fira. I varandras närvaro och fira. I varandra. Så du har ingen aning. Ja, men tänk dig husfolk på 30 människor. Det är ju, om du bara gör lite översiktlig matte, så blir det ganska många födelsedagstårter. Och oerhört många anledningar letade vi upp bara för att få fira varandra. Tramsa lite grann. Helt ofattbart mycket trams. Men det är viktigt för att stå ut med varandra. Därför att det är ett sätt att i ord och handling säga: det är bra att du är här. Det är gott. Jag är med dig. Jag kanske inte förstår dig för 5 öre. Men jag är med dig och jag firar att du finns. Bli kvar i mig. Bli kvar i mig. Bli kvar i mig. Det är vad vänskap betyder. Att vara med. Nummer 2. Det är 3 grejer. Nummer 2. Vänskap är... Nej, just det. Jag är inte alls klar. Fortfarande nummer 1. Det är 3 saker. Alltid för bråttom. Men det här leder in till nummer 2. Jesu ord, bli kvar i mig. Eller bli kvar i min kärlek, som vi också hörde. Det speglar ju Guds oändliga tålamod och glädje i att just vara med oss. Vi kallar inte för inte Jesus för Immanuel. Gud med oss. Och det är han som säger, bli kvar i mig. Och det är ju till sist, är det ju så, vi är på väg mot påsken nu. Att korset är den händelse som bäst beskriver hur Gud är med oss. Hur Gud säger, bli kvar i mig. Jag är kvar i er. Så här ser det ut. Det beskriver Guds oändliga tålamod. Det beskriver hur Gud har all tid i världen att vara med oss. Korset är liksom platsen och händelsen där själva tiden blir återlöst. Och det visar sig för oss, och det här har blivit allt mer sant för mig de senaste åren, att Guds tålamod är det bästa sättet att beskriva tid på. Om jag försöker förklara för någon, vad är tid? Så säger jag nu, Guds tålamod, det är tid. Inte minuterna som går. Tiden är Guds tålamod. Och Guds vänskap ger oss därför som gåva all tid i världen att vara med varandra på. Det är väldigt provocerande för mig att tänka att så är det. Det är för att vi har så bråttom. Det är så mycket som behöver göras. Men så är det. Det är vad vänskap betyder. Att vara med. Nummer två. På riktigt. Vänskap innebär, som jag nu redan har antytt då, vänskap innebär sårbarhet och offer. Sårbarhet och offer. Det finns en kostnad med vänskap. För Gud finns det en kostnad. För oss finns det en kostnad. Jesus säger själv, jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Han kallar oss inte tjänare, och det betyder att han inte heller kallar oss för klienter. Jesus gör någonting mycket mer sårbart, men också karaktäristiskt för Gud. Han kallar oss för vänner. En tjänare eller en klient, det vet nu, det är en slags kontraktsbaserad, strukturerad, uppstyrd relation. Det finns klausuler inbyggt för att man ska kunna bryta det. Och det handlar om att göra någonting för den andra. Eller förvänta sig någonting. Men vänskap och den tålmodiga kärlek som kännetecknar den sammanfattas av Jesus i meningen: ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det här är inte baserat på kontrakt, på nytta eller på tydliga avgränsningar. Det här är förbund. Så här gör sig Gud sårbar. Och det är ju inget nytt i den här texten. Det här går igenom hela Bibeln i princip. Tänk på kallelsen av Abraham och Sara. Helt plötsligt upptäcker vi att Gud föredrar sårbar tillit och förbund framför heltäckande förbud. Påbud menar jag. För att göra hans vilja, för att det goda ska kunna hända i världen. Han kallar och litar på Abraham. Det är en enorm skillnad mot att säga, det här ska du göra, för du är min tjänare. Gud gör sig sårbar genom att bli kompanjon med trassliga människor och med en bräcklig skapelse. Ja, vi kan fortsätta tänka på Moses, på kallelsen av Israel. Varför i hela världen kallar man en liten folkspillare där som går runt 40 år och bråkar och har sig? Tänk på varför skulle Jesus överhuvudtaget kalla lärjungar? Tänk på det. Varför skulle han göra det? Inte kalla han dem som tjänare, inte kalla han dem som klienter, utan som vänner, som delar av en rörelse. Trassliga och tröga som de var, kallas de därför att de var en omistlig del av hur Gud en gång för alla ställer världen till rätta. Därför att deras vänskap med Jesus speglar Guds sårbara tillit till oss som deltagare i sitt liv. Vi är inte klienter eller tjänare, vi är vänner. Varför skulle Gud göra så om inte sårbarhet och tillit var oerhört viktigt? Och minns också att den här texten som vi läste idag, att den är ju en del av ett mycket längre avsnitt i Johannes evangeliet. Det är 5 kapitel som i princip utspelas kring ett bord. Här har vi det bordet. Där Jesus egentligen gör så här, att nu ska jag sätta ner killar, nu ska jag sammanfatta vad allt det här handlar om. Det kanske inte håller att säga det, men det liknar det. Och det börjar det här avsnittet, vad börjar det med? Jo, det börjar med att Jesus sätter sig på knä och tvättar deras fötter. Och det avslutas med arrestering, med rättegång och med korsfästelse. Tvätta deras fötter, korset. Vad säger de här två handlingarna och händelserna om vänskap, om Guds rike? Vad säger de om oss? Och det är som jag sa, till sist genom korsets sårbarhet som Jesus blir vår fred. Den som, och nu citerar jag Paulus från Efesierbrevet, den som med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två. En ny människa. Och så stifta fred. Vinstock, grenar. En enda ny människa i Kristus. Fred kommer ur det. Och en ny människa formad, som vi märker i dagens text, genom sårbar gemenskap med Jesus. Och en ny gemenskap, lika uppseendeväckande och omstörtande då som den är nu. Där människor upptäcker att gemenskap och växt formas av att tålmodigt vara med den andra i deras bräcklighet. Med deras begränsningar, med deras smärtor och rädslor. Att tålmodigt förbli med den andra, precis som Jesus förblir i oss. Och uppmanar oss att förbli i honom. Att omfamna den sårbarhet som Jesus visar. Det är fred. Vår kommunitet i Skagil hade också väldigt starka band till en gemenskap. En Larsch-gemenskap. Jag vet inte hur många av er som känner till någonting eller lite grann om Larsch. Larsch är en rörelse som har gått och väl 50 år på nacken. Som bygger gemenskapen med människor med funktionsvarianter och funktionshinder i centrum. Man bor tillsammans, delar livet tillsammans. Det blir i vissa fall en gudstjänstfientlig gemenskap också. Och det bygger på, det startar med en man som heter Jean Vanier, som ni kanske känner igen namnet på, som är en fransk, schweizisk, kanadensisk filosof, egentligen katolik, som lämnade universitetet och flyttade in med två män som var mycket äldre än honom, som hade ganska grava funktionshinder, och beslutade sig för att bo tillsammans med dem för att upptäcka vad han kunde lära sig om att leva tillsammans. Och det är början på en resa som nu har fött gott och väl 150 sådana gemenskaper runt om i världen. Mig veteligt ännu ingen fungerande i Sverige. Och Lars vittnesbörd har påverkat väldigt många, väldigt mycket. Därför att för som man är handlar det om att upptäcka att det här är människor vars krav inte är jag vill ha inflytande, jag vill ha makt, jag vill ha framgång. Utan det människor säger, om de har språkens, det är jag vill ha gemenskap. Jag behöver någon som säger, jag är med dig. Och Jean Vanier skriver i en bok som jag rekommenderar att alla läser, som heter Community and Growth. Jag vet inte om den finns på svenska. Han skriver så här om de här erfarenheterna. Att jag slås av hur att dela vår svaghet och våra svårigheter är mer livgivande än att dela våra framgångar. Kanske är det sådan den där nya människan Paulus skriver om är. Jag tror det. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, säger Jesus. Medveten om att vänskapens väg kan vara sårbar och kostsam. Och därför är den vacker och fruktbärande. Det är vad vänskap betyder. Sårbarhet och offer. Nummer tre, avslutningsvis. Det har med tillit att göra. Vänskap har med tillit att göra. Jesus säger så här, jag läser igen från det Jonas läste. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Jag upprepar saker igen. Men det är värt det. Vänskapen med Gud är rotad i glädje. I att bära frukt. Frukt som består. Frukt som Gud ger av glädje. Den frukten är liv formade som vi upptäckt av den sårbarhet och den tålmodiga tillit som Gud visar oss. Liv där de här stora orden och koncepten som förlåtelse, försoning, fred, gästfrihet, rättvisa och kanske just vänskap då blir begripliga. Alltså de går att gripa, de går att ta på. De är frukten. Det liv vi ger till andra, det goda arbete vi blivit givna som gemenskap. Och frukten är, som jag sa i början, glädjens barn. Eller som den anglikanske prästen och teologen Samuel så väl formulerat det. Glädjens framtid. Det som Jesus bestämt oss till och satt oss i riktning till. Och det Jesus visar här. I det jag läste och i hela den här läsningen som Jonas gjorde, det är just tillit. Att han upprepade gånger i hela den här texten ger lärjungarna bud att hålla, befallningar att följa, Eller när han till exempel säger att han har bestämt dem till saker att göra. Så har det inte igen med att de är tjänare att göra. Det har med vänskapens tillit att göra. När Jesus uttrycker den där tillit och de förväntningar som följer med att verkligen kalla någon en vän. Vänskap är att vi i våra liv kan uttrycka den där tilliten. Det är därför vi behöver så mycket tid med varandra. Så ni vet de här, jag skulle aldrig kunna flytta alla de här möblerna själv. Min fru gick bort för en vecka sedan. Vilken tur att jag har människor jag kan ringa. Jag har varit så ensam. Men jag vet att jag kan ringa till den. Vänskap innebär tillit till att jag kan faktiskt ringa någon. Eller höra av mig till någon och kräva någonting. Jag behöver det här nu. Det handlar också om att lita på att någon verkligen kan göra något för mig. Å andra sidan. Vilket kanske för en sån som mig är mycket svårare. Att säga hjälp, det är något av det svåraste jag vet. Så fruktbärande, det har till sist med att ge sitt liv för sina vänner att göra. Med att förstå och sårbart omfamna den här befallningen att älska varandra att göra. För det här är spännande. Den sista befallningen och kanske den största tilliten Gud visar oss överhuvudtaget, det är just att vi ska kunna älska varandra. Så mycket litar Gud på oss att han säger, älska varandra nu. Jag är med er. Älska varandra. Jag litar på er. All frukt vi kan bära, allt det goda arbete vi är givna sammanfattas i vår villighet att älska de vi är givna. Det börjar hos oss. Men i förlängningen så gäller det alla människor vi möter. Det är vad vänskap med Gud innebär. Tillit. Jag har en liten fotnot då till sist. Kanske något att ta med sig. Jag har inte använt så himla många dagsaktuella exempel. Men om man tänker på Guds vänskap på det här viset så är det så att i en värld där vi lär oss att individualism är en dygd. Där vi lär oss bli skickliga på att marknadsföra oss själva som starka, som lyckade och som oberoende. Där många traditionella former av gemenskap fragmenteras. Där identitetsmarkörer som kultur eller ras och allt sånt där används som slagträn istället. Så behövs det sannoliken personer och gemenskaper som förstår vad vänskap med Gud innebär. Det kanske inte ser så effektivt ut. Men det är oerhört viktigt att sådana gemenskaper finns för den värld vi lever i. Gud, ge oss nåden att få vara sådana. Amen.